Hej! Vad roligt att se er. Nu ska jag bara... Så! Vad fint att få komma hit. Det känns jätteroligt. Emma heter jag, som sagt. Vi börjar med att be. Tack Jesus för den här dagen. Jesus, tack för att vi får möjlighet att samlas tillsammans och fira gudstjänst. Jesus, tack att du är här. Och tack att du har någonting som du vill säga till oss var och en. Jesus, nu ber jag för det som jag har förberett. Jesus, vi ber att det som är från dig, att det ska få etsa sig fast. Att det ska få bära in oss i veckan som kommer. Och det som bara är från mig, att det bara ska få rinna av och att vi ska få glömma bort det. Jesus, gör oss lyhörda för vad du vill säga. Vi ber så i ditt namn. Amen. Jag ska börja med att läsa evangelietexten som jag har tänkt att predika för. Och vill du och kan du och har du möjlighet för att gärna stå upp när jag gör det. Den är hämtad från Matteusevangeliet kapitel 18, vers 1-5 och 10. Och där står det så här. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Se till att ni inte förkastar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Varsågod och sitt. En dag så får Jesus en fråga av lärjungarna. Kanske är det en fråga som de har liksom gått och klurat på ett tag. Funderat på, men aldrig riktigt hittat det där perfekta tillfället att fråga. Nu verkar det i alla fall vara läge. Och en av dem liksom tar till orda. Du, Jesus, Jag funderar på en sak. Vem är det som är störst i himmelriket? Och jag ser nästan hur liksom lärjungarna sträcker lite på sig. I väntan på att Jesus ska svara. Alltså de där lärjungarna som har varit Jesus närmaste 12. De som har fått vara med och se allt. På nära håll. Sett när Jesus har helat människor. Sett när Jesus har upprättat människor. Sett när Jesus har predikat om vem Gud är. Och varför han har sänt honom. Och sett när Jesus har kallat människor till sig. Allt det här har lärjungarna fått vara med och se. Och jag kan tänka mig att de kanske ändå någonstans tänkte: det är inte helt orimligt om det här också får avspegla sig i himmelriket. Om det här också får avspegla sig i någon sorts himmelsk hierarki. Och Jesus, han är tyst. Han säger först ingenting alls. Utan han ser till att kalla till sitt barn som finns där i närheten. Och så ställer han det framför Jesus. Och först då så tar han till orda. Och så säger han: om ni inte omvänder er och blir som barnen, så kommer ni aldrig in i himmelriket. Det blir knäpptyst. Vad har Jesus egentligen sagt? Vad är det han menar? För han kan ju inte mena att det är barnen som är förebilderna. Eller? Hur lärjungarnas respons var vet vi inte. Det står inte. Men det vi vet är att barnen i det här sammanhanget, i den judiska kulturen och traditionen, ansågs faktiskt inte kunna bidra med någonting alls. Barnen hade ingen status. De hade ingen social betydelse. Det var nog mer en transportsträcka till att bli vuxen och då kanske eventuellt kunna vara med och bidra till någonting. Och än en gång så är det som att Jesus bara vänder allting upp och ner. Eller rättare sagt att han kanske vänder allting rätt. Och visar på att den här världen som vi lever i och som lärjungarna levde i, där hierarkier och eftersträvan efter att vara störst, bäst och vackrast hör till vardagen, att det är den tillvaron som på riktigt är den upp- och nedvända. Men i Guds rike är allting annorlunda. Där är liksom saker och ting rättvänt. I det där riket där den minste ska bli störst och den siste ska bli först. Och tyngden i Jesu ord förstår vi också när vi läser om änglarna i vers 10. I den judiska kulturen, de som trodde på änglarna, trodde också att det endast var de högsta änglarna. De högst upp i hierarkin som fick se Gud. Och nu så säger Jesus att alla som tror på honom har skyddsänglar som lever nära Guds ansikte. Jesus vill få lärjungarna och oss att förstå att himmelriket, Guds rike, är av ett helt annat slag. Där hierarkier och skiljelinjer som vi människor sätter upp mellan varandra inte finns. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men hur gör man det här då? Många gånger så tror jag att responsen på den här texten och många liknande texter som finns i Bibeln har varit att vi har liksom tagit fram massor av barn på estraden. Och så tänker vi, vad skönt, nu har vi löst det där. För att Jesus tog fram barnen och då vill vi också göra det. Det är inget fel i det. Så länge barnen vill och så länge barnen faktiskt får en uppgift och inte bara blir söt rekvisita. Så är det fantastiskt att de får fylla våra estrader. Men blir det den enda responsen så tror jag att vi har distanserat oss till texten. Jesus pekar inte på barnen för att de ska stå där och se söta ut. Jesus pekar på barnen för att de är förebilder i tro. Och Jesus använder sig av barnen och pekar på barnen i den här texten för att prata till lärjungarna. Prata till de vuxna. Det är till oss han säger det här. Då kan vi inte distansiera oss ifrån det. Jag tänker att det är så lätt, eller jag tänker i alla fall så, att ju mer erfarenhet desto bättre. Har du levt längre så har du mer livserfarenhet och borde ta bättre beslut. Och visst kan det stämma ibland, men Jesus vill utmana oss här och vända på perspektiven. Barn har ett sätt att leva som är naturligt för dem, som för oss vuxna av någon anledning liksom har försvunnit med tiden. En sorg för att det som är så naturligt för barn är oftast ett så starkt vittnesbörd på vad en relation med Gud kan handla om. Och därför vill jag nu dela med mig av tre stycken saker som jag tror att barn gör som vi borde ta efter. Tre saker som gör att barn är stora förebilder till oss som inte längre riktigt kanske räknar oss som barn. Tre saker som i alla fall gör att jag utmanas av barnen. Nummer ett. Barn har en öppenhet mot det oförklarliga. Innan jag flyttade till Stockholm och började plugga på Teologiska högskolan, Enskilda högskolan, så jobbade jag som ungdomsledare i en församling i ett litet samhälle i Västergötland. Och en sån här riktigt kylig januaridag, en söndag i januari, så hände det något alldeles särskilt på den gudstjänsten. Vi fick en present. Ett livslevande kompislejon. Och för dig som inte vet vad ett kompislejon är, så kan man säga att det var liksom barnens maskott. Det här kompislejonet, det dök upp på söndagsskolan, det var med på våra barngudstjänster och andra äventyr som vi hittade på. Och kompislejonet var bra på massor av olika saker. Men en av de sakerna som kompislejonet kanske var allra bäst på var att prata med de allra minsta barnen. Och jag fick ofta hänga med kompislejonet när han hälsade på. Och det som blev så tydligt var att det var en så stor skillnad på hur barn i olika åldrar reagerade mot det här lejonet. Så fort barnen blev liksom lite för stora så blev det helt plötsligt en kamp att ta reda på vem det var i lejonet. Om det har inte framgått än så var det var ofta en tonåring som var iklädd då, den här maskottdräkten. Och taktikerna var olika. Ofta började med att dra lejonet i svansen. Man kunde också försöka klättra upp på lejonets rygg och se om man kunde se därifrån. Vilket resulterade i att vi ofta fick ha en livvakt liksom, med lejonet. Men det är en annan historia. Men det här var de lite äldre barnen. Men med de yngre barnen, om vi bortser från de som också var lite rädda för lejonet, det får man ha all respekt för. De var så fascinerade över det här lejonet. De kunde bara stå och titta på det. Och jag säger inte att utforska inte är bra. Men jag vill nu stanna kring barnens fantastiska öppenhet mot det oförklarliga. Att inte behöva veta allt. Att inte behöva förstå hur allting hänger ihop. Utan istället bara stanna kring det oerhört coola att i vår kyrka så har vi ett lejon som är snällt. Barn har det där utrymmet att inte behöva veta. Att leva i en ovisshet och acceptera att det finns någonting större, någonting utanför det vi kan förstå och se. Och det är ju precis vad tro handlar om. Den andra grejen som jag tror att barn är förebilder för oss är att barn är så bra på att ta emot. En av mina somrar som ungdomsledare så fick jag åka med som ledare på ett scoutläger. Det var första gången jag hängde med på scoutlägret med den här kåren. Och också första gången som jag åkte och var ledare för barn. Läger med tonåringar, det hade jag gjort en hel del. Och på de lägrena med tonåringarna så brukade liksom första kvällen se ganska lik ut för mig. Jag satt i rutin att jag gick runt och såg till att jag hade sagt godnatt till alla tonåringar. Kollade så att läget, att de mådde bra. Och så sa jag alltid, jag sover i det här rummet. Händer det någonting får ni alltid komma och väcka mig. Tveka inte på det. Och jag tror att jag har åkt på typ 20 läger med de här tonåringarna och fler hajker. Och inte en enda gång så har någon tonåring väckt mig mitt i natten. Fast jag har sagt att det är okej. Jag har gått och lagt mig sent och jag har gått upp orimligt tidigt. Men jag har liksom fått sova däremellan. Men det var något helt annat att komma på det här scoutlägret. De här scouterna som jag sov i samma tält som, det var deras första scoutläger. Och man kan väl minst sagt säga att vi sov ganska oroligt allihopa den där natten. Och det var en trött Emma som stapplade ut från det där tältet en tidig morgon. Och jag har aldrig varit så sugen på kaffe eller haft så stor respekt för småbarnsföräldrar i mitt liv, tror jag. Ni är otroliga, förstår inte hur ni gör. Men samtidigt där, när jag stod och drack min kåsa med kaffe, så var jag så tacksam att de här scouterna hade vågat väcka mig. De väckte mig när de frös. De väckte mig när de längtade hem. De väckte mig när de hade drömt en mardröm. För de hade förstått en sak. Att vi ledare var ju där för dem. Barn har inga svårigheter att uttrycka varken sina behov eller att ta emot den hjälpen som de får. Och kanske är det därför som de här scouterna är min bästa förebild när det handlar om bön. För bön handlar ju inte bara om att sända sin bön till Gud, utan lika mycket att faktiskt våga ta emot när Gud ger svar. det Gud vill ge tillbaka till oss. Att vara en mottagare för den kärlek, den vägledning, den upprättelse som Gud vill ge oss. Att våga ta emot det tror jag är avgörande i bönen. Och att ta emot är barn så exemplariska förebilder i. Barn är också äkta. En av mina klasskamrater är mamma till en ljuvlig 4-åring. Och när den här 4-åringen var liten, kanske runt 2-någonting, så var en av hennes favoritböcker en bok som handlade om hur Gud skapade världen. Och så genom boken så berättas det hur Gud skapar världen. Och så i slutet av boken så står det: och en frid lade sig över jorden. Lyssna, hör du den? Och min vän berättar att få läsa den där meningen tillsammans med hennes dotter var alltid så starkt för henne. Och hon verkligen kände den där friden bara omsluta dem i den där stunden. Men hon fick liksom passa på att njuta snabbt, för hon visste. För varje gång hände det samma sak när de läste den där meningen. Att denna 2-åring säger: nej mamma, jag hör den inte. Och det är ju inte så konstigt. För hur låter det egentligen frid? Barn är äkta. De censurerar inte. De låtsas inte förstå något som de inte förstår. De jobbar inte med fasader eller masker. Jag tycker det finns något så otroligt befriande i det. När jag flyttade till Stockholm för att börja plugga så var det inte så enkelt. Jag lämnade ett sammanhang som jag älskade, där jag kände mig trygg och där jag också var behövd, och flyttade till ett sammanhang där jag inte kände någon och nu skulle ägna all tid åt att lära mig saker. Det kändes så himla konstigt. Men eftersom att jag har längtade så mycket efter att få börja plugga och hade sett fram så mycket emot det, så börjar jag bli oärlig i min bön till Gud. Jag säger bara att jag är glad att vara här och delar inte det där som känns jobbigt och svårt. Och jag märker det inte ens själv. Det går liksom per automatik. Tills jag har ett samtal med en klok person som genomskådar det här och säger: Emma, sluta vara så duktig inför Gud. Han är sanningen, så var sann mot honom. Här behöver jag ha min 4-åriga kompis som förebild. Att vara så där transparent som bara barn kan vara. För så vill ju jag att min gudsrelation ska se ut. Om en vecka så är det bön- och insamlingsdag för Ekumenia. Ekumenia kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Och temat för den dagen som vi hörde i början av gudstjänsten är blås där det glöder. Och har du någon gång varit i en situation där du ska få upp eld, så vet du vad lite syre kan göra för skillnad. För att från att det glöder så kan några göra så att det tar eld. Det ekumenia i den här, med det här temat vill uppmuntra är att alla vuxna som på något sätt finns i barn och ungdomars närhet kan få vara just lite blåst in i deras liv. Att genom att finnas där och lyssna och blåsa på den glöden som finns i deras liv av livsfrågor, av funderingar, av hopp, av drömmar. Få hjälpa till och hålla liksom den här glöden och elden vid liv. Det är en fantastisk uppmuntran och utmaning som jag tror är viktigare än någonsin. Men jag vill också utmana oss att våga tänka precis det, fast tvärtom. Kan det också vara så att på samma sätt som vi kan få blåsa på glöden i barns liv, så kan barnen också få blåsa på våran glöd? Blåsa. En blåst av att vara öppen mot det där oförklarliga. En blåst om att våga ta emot med öppna händer. En blåst av att vara äkta. En blåst och glöd som redan här och nu kan få visa på en försmak av himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig, säger Jesus. Amen.